Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
Linus, det finns ju väldigt många olika märkningar på förpackningar som kan indikera att något är glutenfritt.
Ja, vi har glutenfritt, fritt från gluten. Även varningstexter som kan innehålla spår av gluten och kan innehålla spår av gluten. Och så har vi ett överkorsat ax.
Och det här för mig som har celiaki är ju lite förvirrande. Vad som egentligen betyder vad och vad som gäller.
Ja.
Och därför har vi bjudit in dagens gäst som ska reda ut det här med oss.
Ja, Ylva Sjögren Bolin från Livsmedelsverket.
Som jobbar med alla glutenfrågor på Livsmedelsverket. Ja. Vi kommer att prata med Ylva om vad de här märkningarna egentligen betyder. Vi kommer också gå igenom vad vi med celiaki kan äta eller inte. Typ sojasås, typ öl, julmust, sprit, cornflakes. Ni vet, alla de här vanliga grejerna som man undrar över. Så att jag är aspepp på det här avsnittet. Det är jag som är Smilla Lok. Vid min sida har jag
Linus Enqvist Rickert,
som är ombudsman på Celiakiförbundet och glutenexpert.
Och celiakiexpert.
Och celiakiexpert. Du lyssnar på Glutenpodden. Nu kör vi!
Ja!
Idag har vi ju Ylva Sjögren Bolin här från Livsmedelsverket som jobbar med glutenfrågor. Välkommen Ylva!
Tack så mycket!
Du känner ju Linus lite, eller hur?
Ja, vi träffas ju på en del möten och, ja, och så. Har en del kontakt. Du ställer också en del frågor till mig ibland.
Precis,
och så.
Mycket från medlemmar.
Mm. Och du är ju alltså nutritionist och immunolog.
Mm.
Får jag börja med att fråga, vad är det?
Ja, nutritionist då, det är min magisterexamen som jag tog på Stockholms universitet. Mm. Och nutritionist, det innebär att man kan, om hur maten påverkar kroppen.
Mm.
Och rätt så långt ner, alltså på cellnivå till och med.
Okay.
Kan man säga, hur näringsämnen och så påverkar kroppen.
Mm. Mm.
Och sen, eftersom jag tycker att det är väldigt spännande hur immunförsvaret fungerar, så har jag också doktorerat, som det heter, inom immunologi. Och det är då läran om immunförsvaret.
Coolt. Och nu jobbar du med glutenfrågor helt enkelt?
Ja, och även andra allergifrågor och överkänslighetsfrågor på Livsmedelsverket.
Mm. Jag förstår. Har du celiaki själv?
Nej.
Nej. Varför har du valt att jobba med det här då? Du är som Linus, varför?
Ja.
jag tror att det är, jag är ju pälsdjursallergiker.
Okay.
Så jag har ändå varit väldigt intresserad av allergi länge.
Mm.
Och varför blir man allergisk och vad är det som händer i kroppen? Och då, ja, liksom allergi, överkänslighet, celiaki, vi jobbar med det på samma sätt kan man säga på Livsmedelsverket.
Tidigare avsnitt har vi pratat om 20 ppm och var lite kort bara vad det innebär att det är 20 milligram per kilo. Och där har vi fått någon reaktion som undrar lite grann om vi kan prata om naturligt glutenfritt bland annat.
Ja, precis. Det startade en tråd där vi pratade lite om bara så här. Det är viktigt att vi håller isär vad som är vad och reder ut tydligt. Och då tänkte vi, det här är ju perfekt när Ylva från Livsmedelsverket är här.
Mm.
Precis.
Och jag kan också börja med att det fanns ju andra regler förut som var liksom svenska, nordiska. Och då fanns ju det här påståendet naturligt glutenfritt. Och det finns inte längre. Så de enda två märkningarna som företag får använda nu när de påstår något om gluten, det är glutenfri eller mycket låg glutenhalt.
Mm. Mm.
Så naturligt glutenfritt får de inte längre använda.
Okej.
Men fortfarande så kan det ju vara så att de framställer produkter som inte innehåller vetestärkelse eller så.
Ja.
Mm. Och då kan man ju läsa ingrediensförteckningen så att man kan ju ändå fortfarande se om vete ingår eller inte i någonting som är märkt glutenfritt helt enkelt.
Mm. Och vad innebär det egentligen att det är märkt helt glutenfritt? Är det då att det är under 20 ppm?
Ja, och det är ju en del. Ja. Det är ju gränsvärdet.
Ja.
Men sen så måste ju företagen uppfylla en hel del annat för att få märka med liksom ett påstånd om fritt från. Så de måste liksom ha särskilda hygienrutiner.
Mm.
De, när det gäller också då glutenfritt så måste de ha använt då såna här glutenfria ingredienser där de har gjort något speciellt för att se till att de är glutenfria.
Vad speciellt ska man göra då?
Så man tänker till exempel vanlig vetestärkelse. Den är ju inte glutenfri.
Nej.
Utan man måste se till att få ner glutenhalten ännu mer. Mm. Och exakt hur det går till är jag nog inte den största experten på. Men jag har förstått det som att det är, man gör något som heter centrifugering.
Mm.
Det vill säga att man försöker verkligen få bort proteinerna så mycket det går genom att snurra jättefort själva mjölet. Och då försvinner det.
Okay.
Det blir liksom som olika lager och så får man bort proteinerna.
Vad sjukt. Det låter som så här Baltasar fabrik.
Ja, typ.
Vi snurrar det skitfort. Ja. Då blir det jättebra.
Den glutenfri vetestärkelsen, den har högst 20 milligram gluten i sig per kilo.
Ja. Men säg att så här, jag skulle vilja börja sälja glutenfria bröd till exempel som jag bakar. Då är det ju massa liksom, formalia kring det. Men måste jag gå till er på Livsmedelsverket och säga jag ska göra den här glutenfria produkten, jag vill ha glutenfri märkning? Eller kan jag bara skriva att det är glutenfritt?
Nej, men först måste du ju då anmäla att liksom, du vill starta ett företag. Och det gör du ju till kommunen där du bor. Så att det är liksom första steget.
Mm.
Men sen så finns det numera sedan några år tillbaka ett anmälningsförfarande.
Mm.
Så att företag som säljer produkter som är märkta glutenfri eller laktosfri eller mjölkfri, de måste anmäla det till Livsmedelsverket.
Mm.
Och sen så skickar vi den här anmälan vidare till kommunen där företaget ligger då, som är kontrollmyndighet för det här företaget.
Vad händer sen?
Ja, det som händer är ju att det här är som en sorts signal då, till kommunen då, att det här har ni nu ett kontrollobjekt som vi säger, vårt folk, som producerar livsmedel för särskilt känsliga konsumenter.
Mm.
Och då kan man se det som att då ska de göra lite extra noggrann kontroll.
Ja.
Men kontrollerar de då att det är glutenfritt?
De kontrollerar ju särskilt. De går ju och tittar ju på vilka rutiner företaget har för att uppfylla då att maten blir säker och att påståendet glutenfritt verkligen gäller.
Har du något exempel på, eller har någon av er något exempel på någon produkt som har, eller någon liksom skandal när det har uppkommit så här, att det har inte varit glutenfritt fastän att det skulle varit det?
Alltså jag kan ju säga när det gäller förpackad produkt kan jag faktiskt inte komma på någon.
Mm-hmm.
Men när det gäller skolmat så har jag hört, eller, och jag tror även vi har analyserat några så som liksom där barnet skulle fått en glutenfri måltid men den inte var det.
Ja, det känner vi också till, flera stycken från Celiakiförbundet.
Ja, nu när jag tänker efter så kommer jag faktiskt på en förpackad produkt.
Outa.
Ja, jag tänker inte outa företaget, men jag kan outa vad som gick fel.
Ja.
För det här var då, märkningen var gluten minus.
Oj.
Okej, en ny kategori.
En ny kategori,
ja.
Och det är det som sagt, det påståendet får man inte använda. Men det här företaget hade då märkt gluten minus.
Mm.
Och sen skulle det vara, det här var då sprödbakad fisk med tomatsås tror jag.
Mm.
Eller det var kanske inte sprödbakad, men det var fisk. Det var någon fisk med tomatsås.
Ja.
Och i den här tomatsåsen skulle det vara potatisflingor.
Mm.
Men det hade gått fel och de hade vanligt ströbröd.
Mm.
Oj.
Dåligt på riktigt.
Ja, verkligen. Så att det var liksom till och med en ingrediens som var fel då.
Mm.
Och det som hände var att det var vetaallergiska barn som reagerade.
Mm.
Så att just då var det inte barn med celiaki. Men då var det med vetaallergi. Och de fick ju sån häftig och snabb reaktion. Så.
Mm. Men det här med skolmat tycker jag är ju spännande. Ja. Jag har ju själv celiaki och har ju gått i skolan. Jag har lång erfarenhet av det här. Men när ni säger att så här, det har serverats mat liksom som inte var glutenfri egentligen. Menar ni då liksom att det personalen sa att den var glutenfri och trodde själva det, men så var det inte så? Eller menar ni att det bara blivit fel i att barnet har fått vanlig mat? Förstår du?
Det finns båda.
Båda.
Ja.
Och går ni från Livsmedelsverket, går ni in i liksom båda de casen? Eller är det bara om den är sagd att vara glutenfri? Liksom att alla tror att den är glutenfri?
Så, om man tänker, egentligen då Livsmedelskontrollen då, så kommunen där, de ska ju titta på båda.
Yes.
Ja. Så att det, liksom, det ska ju både vara rätt med rätt ingredienser och så.
Mm.
Man ska ju se till att det blir rätt vid servering och att inte barnen får i sig, säg att det är en jättekladdig buffé.
Mm.
I det fallet så skulle ju inte barnet kanske behöva ta från buffén.
Nej.
Mm. Men i möjligaste mån vill man ju att barn ska undvika att behöva gå in i köket.
Mm. Jag har varit med om två olika sådana cases. En gång så var det att jag eller det var köttfärs och spaghetti, och att jag tog och bara, gud, det, jag var 7 år gammal och jag var lite dum i huvudet, men jag bara, åh, det är spaghetti i köttfärssåsen, vilken kul grej, de har säkert lite glutenfri spaghetti för att de sa att den var glutenfri, så att jag tog liksom vanlig köttfärssås fast med glutenspaghetti i som hade liksom spilts över, och sen glutenfri pasta till det. Lite dum i huvudet efter den. Men då blev jag ju jättesjuk. Liksom.
Ja.
Och mina föräldrar arga på skolan. För ja, det är liksom rutiner som brister. Men Ylva, du sa ju så här, man vill i största möjliga mån undvika att barnen går in i köket. Liksom.
Det är lite som vi tänker just för barnens skull.
Mm-hmm.
Just för att de ska inte behöva känna sig annorlunda eller behöva komma och sätta sig sist. Och sen så sitter alla kompisar redan och det finns ingen plats.
Mm.
Så att vi har ju råd om bra mat i skolan.
Mm.
Och där tar vi upp sådana delar. Så att det är ju jätteviktigt att maten är säker.
Mm.
Men sen får det ju inte liksom bli som in absurdum.
Nej.
Och att det då istället att barnet känner sig utpekat och annorlunda.
Nej.
Så att det är ju jättebra om skolköken liksom kan tänka kring det där.
Vi har pratat tidigare också i den här podden om just liksom social, psykosocial hälsa.
Ja, jag tänkte precis säga, vad fint att så här, Livsmedelsverket tänker på det. Alltså, det är något som jag så här, väldigt mycket promotar. Så här, man ska inte behöva känna sig annorlunda, särskilt i skolmiljö. Liksom.
Mm.
Och mycket, sånt som jag får väldigt mycket så här, DMs och liksom, mejl om. Mm. Folk som känner sig just exkluderade i skolan. Och jag också känner igen det själv liksom, från när jag var yngre framförallt. Och man skulle ta, just det du beskriver, att man ska gå och ta sin mat. Det värsta är så här, när man måste gå fram till själva matkön eller man säger, för att se om den är glutenfri eller inte. Och sen kommer man fram hela vägen och köat och då bara, nej, det var gluten i, så du måste gå och hämta liksom, på specialställe. Och då går man iväg och hämtar och sen ska man tillbaka för att ta sallad eller ris eller något till. Och då kommer man ju sist till bordet. Liksom.
Mm. Mm.
Mm. Men jag brukar alltid tänka då så här, eller säga till mina kompisar, så här, nu måste jag ta specialmat, men ta en plats till mig typ så här. Och också initiera till läraren så här, kanske man kan ha lite bestämda platser så man inte kommer sist. För det är ju, alltså, det låter ju så här lite fånigt, men om det är varje dag att man kommer sist till matbordet, alltså det är ju inte jättekul helt ärligt. Så att det är verkligen, jag tror man har ganska mycket makt också som alltså person med celiaki, celiakist som vi försöker etablera här, och som kanske föräldrar till barn med celiaki, att man kan höra av sig till liksom lärare och skolbespisning.
Mm.
Jag har också varit ute lite i så här kommuner och pratat om så här hur det kan vara att vara ett specialkostbarn. Typ.
Vilken benämning.
Skrattade vi, det är faktiskt väldigt viktigt.
Ja, men alltså, jag tycker att det är tråkigt att det låter verkligen tråkigt, alltså den benämningen, specialkostbarn.
Jag vet, that's who I am.
Men det tråkiga är att det är ju inte bara du, det är många som är.
Ja,
som liksom får identifiera sig som det.
Ja, men då har det varit så intressant, för då när jag pratar med så här, alltså personalen i köken, så är det ofta som jag så här, jag ser att så här, ni har typ satt lappen här framme istället för där bak, eller att ni inte har någon lapp, alltså så här, sådana små grejer. Så de bara, men gud, om det underlättar för er så är det klart att så här, vi ändrar på det. Så jag tänker att man som liksom enskilt barn eller enskild person också kan liksom prata med sin matpersonal och be dem ändra liksom systemet om det är något som underlättar.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiförbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning, fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Selektivförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker, som till exempel den här podden, eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Jag är jättenyfiken på många saker, men en grej jag vill prata mer om nu är det här, de här märkningarna spår av och kan innehålla spår av och sånt. Det är ju något som alla med celiaki alltid undrar över.
Ja.
Berätta, vad innebär det? Varför står det kan innehålla spår av vete på alla produkter? Typ.
På många.
På väldigt många.
Jo, alltså kan innehålla spår eller spår av, det är en frivillig märkning.
Okay.
Och det ska man komma ihåg. Så det här är ett sätt som många företag använder sig av för att berätta för personer med celiaki då, eller allergi, om att den här produkten kan vara kontaminerad. Så att det är ingen ingrediens, men den kan vara kontaminerad. Och den är frivillig och den är inte heller fullständigt lagstiftad.
Okay.
Vilket gör att det är, ibland så är det så att den här märkningen används bara för att. För att företagen ska vara extra, de har en sån extra säkerhetsåtgärd. Ibland är det företag som verkligen noggrant, och det är så det ska vara, har undersökt. De har försökt först städa bort det så mycket det bara går och har olika rutiner för att det inte ska ske en kontaminering. Men ändå så gör det. Till exempel kanske för att råvarorna är kontaminerade från början. Eller för att, om vi tar till exempel choklad.
Det är där.
Ja. Där är det så svårt att rengöra. Så att det kan göra så att om man först har producerat en viss choklad, säg att det är choklad med kexkulor eller mjölkchoklad, och sen börjar producera en ren mörk choklad, så kan det fortfarande finnas från den här första.
Och om det står kan innehålla spår av, kan jag med celiaki äta det då?
Vi är ju lite tveksamma till det på Livsmedelsverket. Jag vet att det finns lite olika synsätt kring det här. Men man kan säga att det vi har sett i undersökningar, det är att det kan finnas väldigt höga halter av mjölk, jordnöt och hasselnöt. Och särskilt i choklad- och bageriprodukter. Vilket betyder att när vi räknar på det så kan det vara fler än 50% av de här allergikerna, eller fler än 10% som skulle kunna reagera. Så att det är inte bara de allra mest känsliga som skulle kunna reagera, utan även liksom en medelallergiker.
Men inte gluten?
Vi har inte hittat det.
Nej.
Men då ska man ju komma ihåg att det finns inga övre eller nedre gränsvärden. Och det är ju företagen själva då som sätter på den här märkningen. Så vi kan ju inte säga att det är säkert. Eftersom vi inte vet exakt hur företagen då, hur mycket det skulle kunna vara utifrån deras produktion och så. Så att därför, vi har inget råd ska jag säga till dem med celiaki. Till allergikerna är rådet att man kan behöva undvika produkter som är märkta kan innehålla spår av.
Men det här gäller alltså kan innehålla spår av. Vad det gäller för innehåller spår av? Är det någon skillnad? Nej. Eller är det samma?
Det är ingen skillnad.
Va? Så att vilket det ljug!
Ja.
men är det alltså samma riktlinje på det då? Så att man kan förmodligen äta det, även om det står innehåller spår av?
Ja, det är samma branschriktlinjer för det. Och egentligen den ordalydelsen som vi i Sverige tycker att man ska använda är kan innehålla spår av. Och inga andra tillverkade i en fabrik som också har och sådär, utan företag ska hålla sig till kan innehålla spår av.
Vi kan bara förklara lite grann, kontaminering.
Ja.
Det begreppet tror jag inte att alla kanske inte förstår.
Nej, berätta Linus.
Om man då har till exempel en glutenfri produkt som ska tillverkas av glutenfria ingredienser. Och sen har man på inom förpackning eller produktionsband där som sakerna ligger på när de transporteras. Där har det tidigare varit något annat som har haft gluten på sig. Där det då kan ha liksom så här, ramlat av lite gluten eller det finns kvar gluten någonstans i fabriken som på något sätt kan hamna på de glutenfria produkterna. Där de då så här, smutsas ner av gluten. Det är det som menas med kontaminering.
Att det smittas.
Ja, precis. Det smittas lite grann.
Ja, då har vi rätt ut det. Det finns ju många livsmedel som där är lite osäkert kring det här med om de är glutenfria eller inte. Jag har en liten lista med mig här. Jag tänkte till exempel sojasås.
Ja.
Vill du berätta om sojasås?
Ja, och det är en sån här, ett livsmedel då som vi har fått en hel del frågor till oss, särskilt från dietister om man ser tillbaka i tiden. Kan man ändå äta det här om man har celiaki? Och det som händer när man tillverkar sojasås, det är att man använder lite vete Och så fermenterar man sojabönorna och så. Och vid en fermentering så då är det faktiskt lite bakterier och så där, som bryter ner proteinerna lite, och då även glutenproteinerna. Och när vi sen har analyserat såna här klassiska tunnflytande sojasås, som vi kallar det för då, japanska och kinesiska, så har vi inte påvisat gluten. Mm. Vilket betyder att det här går bra för personer med celiaki att äta. Mm. Men det betyder inte att de är glutenfria, så att liksom de kan märkas med det påståendet. Mm. För då ska ju företaget liksom själva ha gjort att liksom, och säkerställt att det nu är helt... alltså att det verkligen är under 20 ppm.
Och så. Produktionen och ingredienserna och allting.
Ja, precis. Från början. Liksom. Från början, och undvika kontaminering och sånt. Men det vi har sett liksom i analys och utifrån då hur tillverkningsprocessen är, så kan man äta det.
Så att, för det finns ju så här glutenfri sojasås. Mm. Men egentligen så kanske den innehåller... Alltså egentligen kanske en vanlig sojasås är samma sak som en glutenfri. Bara det att den glutenfria har gått igenom hela den här processen.
Ja, ja. Och vill man vara helt säker kan man ju då välja den glutenfria. När vi gjorde de här undersökningarna tillbaka i tiden, då fanns det ingen som var märkt glutenfri.
Okej, bra. Nästa livsmedel. Mm. Cornflakes med maltextrakt. Mm.
Den är lite svårare.
Ja.
För då har ju vi faktiskt påvisat rätt höga halter i en del fabrikat.
Mm.
Så därför så känner vi att där bör man välja de som är märkta glutenfri. För där finns det också det idag. Mm. Förut så fanns det inte det.
Mm.
Så att det är liksom det bästa.
Man kan ju säga att det finns ju ett väldigt stort cornflakesmärke som inte är märkt glutenfritt. Så man kanske kolla extra noga på sin förpackning.
Mm.
Kan vi kanske inte outa det märket just. Men ja, ni kan tänka, stort cornflakesmärke. Kanske inte finns så många. Okej, nästa. Julmust.
Ja, där har vi aldrig påvisat.
Aldrig?
Nej, vänta. Eventuellt var det ett som vi påvisade, men det var under 20 ppm. Så ska jag säga.
Så man kan dricka julmust?
Julmust går jättebra att dricka.
Vilken grej.
Ja.
Sen är det ju... De dietister jag pratar med säger det att så här, även om det då liksom inte finns påvisbart i julmust, så är det så att när man dricker saker så får man ofta i sig mycket, mycket mer än när man äter. Så att om man då ska säga, dricker man läsk så får man i sig mer socker än om man äter lösgodis, för att det är mycket lättare att få i sig det här.
Mm.
Så att om man då dricker julmust så kanske man inte ska dricka 2-3 flaskor.
Nej.
För då kan man ju riskera att få i sig, alltså totala mängden kan bli ganska mycket.
Ja, just
så att det kan fortfarande vara bra att vara så här, kan jag säga, måttlig med allt ändå.
Ja, och det skriver vi också på webbplatsen, att liksom det är en måttlig konsumtion som går bra.
Sen är ju det här, vad är en måttlig konsumtion av julmust? Ja. Det kan man diskutera.
Men jag tror vi säger 1-2 glas, om jag kommer ihåg rätt. Liksom, per dag, liksom så.
Men, ja, precis.
Men ur att det är ett sockerrikt livsmedel så kanske man inte bör dricka det varje dag.
Nej.
Så. Men då är det en annan aspekt.
Sen kan man ju, om vi drar in det lite grann på just det här hälsoaspekter med glutenfri mat, så är väl också det att alltså, det finns väl en hel del kolhydrater i glutenfri mat ofta, men alltså vetestärkelse och annat. Och då behöver man kanske inte hälla på ännu mer socker genom att då dricka jättemycket julmust.
Nej, men vad fan.
Det är jättegott.
Ett glas.
Men man får ju så här tänka lite grann att man, alltså, på så här, sin diet.
Ja.
Vi tycker ju från Celiakiförbundet att man gärna ska prata med dietist just för sin diet. För att det blir lite sådär annorlunda. Jag tänkte, du är ju nutritionist.
Mm-hmm.
Har du någonting att säga kring så här, glutenfri diet och särskilda saker att tänka på för att få det nyttig?
Ja, alltså, dels är det ju väldigt bra att variera sig. Det är ju ett liksom, nästan huvudrådet skulle jag säga när det gäller att få till en bra kost. Så.
Mm.
Och sen så är det ju det man kan tänka på om man har celiaki, det är ju att det man får i sig lite mindre av är till exempel fullkorn och fibrer.
Mm.
Och att man ändå försöker få i sig det. Till exempel genom att äta havregryn som är fullkorn.
Glutenfria havregryn.
Ja, precis. Ja. Som havregryn märkt glutenfri. För annars kan de faktiskt vara kontaminerade då med rätt så mycket vetemjöl och rågmjöl.
Mm.
Sen så det andra som finns liksom i spannmålen är ju till exempel mineralen järn och vitaminen folsyra, folat.
Mm.
Och de kan det vara bra att man tänker lite extra kring att man får i sig. Och folat, det finns det till exempel i frukt och grönsaker. Så att det är oftast ingen risk så att man får brist på det. Järn är det ju särskilt unga kvinnor som behöver tänka lite extra på.
Det är jag.
Ja, precis.
Kan man kompensera med julmust?
Nej, tyvärr. Ingen järn i julmust. Men där har du antingen då bönor och linser som dessutom är fiberrika.
Just det.
Jättebra. Och även havregryn har ju faktiskt lite järn i sig. Och sen även kött, ägg, fisk.
Så. Men borde jag äta järntabletter?
Det tror jag inte. Nej. Utan det är ju sånt, när man särskilt undersöker om någon har järnbrist, det är ju till exempel då när man är gravid. Och då kan man kanske få ett sånt råd från sin barnmorska om man skulle ligga lite lågt. Men det finns inget generellt råd om att personer med celiaki behöver äta järntabletter.
Jag har fler ingredienser som jag undrar över, eller livsmedel. Starksprit, typ vodka, inte det gjort på vete?
Jo,
det kanske är potatis.
Men där är det ju också, nu måste jag tänka efter hur det är. Jo, det som, när man framställer starksprit, det som händer är att man gör en destillering. Och då förångar man alkoholen och så ramlar den ner på ett nytt ställe. Och så ligger liksom vetet kvar på det gamla stället och proteinerna. Så de fyller liksom inte med.
Men fyller glutenet med?
Nej, för gluten är ju protein. Så att de ligger liksom kvar. Så att det ska inte vara något problem och vi har inte påvisat vid analys. Men självklart så ska man inte dricka för mycket starksprit.
Nej,
av andra anledningar.
Vad tråkigt allting är här.
Bra, okej. En sista då. Glutenfri öl och majsöl och sånt. Vill du prata lite om det?
Ja, och där vi, när det gäller då öl så har vi också gjort undersökningar. Det man kan säga liksom tydligt från undersökningarna är att veteöl innehåller mycket gluten. De allra flesta märkena är ju baserade på kornmalt. De har lägre halt än veteöl. Men det är ändå en viss skillnad mellan olika märken. Särskilt inte så mycket mellan olika produktionsdatum av samma märke. Men ändå en viss skillnad. Och där vi verkligen kunde se att det var lägre, det var om det var kornmalt och en annan maltingrediens, till exempel majs. Då ser man rätt så tydligt att det är lågt. Men annars så ligger en hel, alltså rätt så många vanliga öler, kanske mellan 20 ppm och 40 upp till 100 sådär. Så att det, igen, det vi säger liksom, främst så bör man ju fråga sin dietist om det här. Och om man dricker öl så ska man, vi har ju en rapport om det på vår webbplats, så ska man verkligen välja de som liksom ligger under 40 ppm. Man ska aldrig prova någon över det, och helst liksom under 20 också såklart. Ja. Och tänka på mängden, precis som i julmusten. Alltså det är lätt att dricka 1 kilo, 1 liter öl. Och då får man faktiskt i sig, är det 40 ppm, då får du i dig 40 milligram. Och det är där man nästan börjar se att en del då kan få en skada. Så det är ungefär 40 milligram som skulle kunna vara.
Och den här, alltså den här rapporten är ju väldigt bra. Jag har ju själv stjärnmarkerat den i min telefon.
Ja.
Den kom ut 2013.
Ja.
Och men man kan tänka att den fortfarande stämmer.
Ja, jag tror, för vi testade ju olika produktionsdatum för att se om det var skillnader liksom inom samma märke. Och det var inte så stora skillnader. Men det är en väldigt rolig betraktelse när det gäller den här rapporten. Det är att det året som den publicerades så var den mest nedladdade rapporten från Livsmedelsverkets webbplats.
Nej. Vad häftigt.
Ja. Celiakister vill dricka öl.
Precis.
Men
det jag också tror med det här är att den ger ju faktiskt lite hjälp liksom, kring hur man kan förhålla sig kring sin sjukdom. Så jag tror att det är lite det. Man vill liksom vara lite som alla andra.
Ja.
Känner du igen dig i det?
Ja, verkligen. Just med öl. Alltså, så här, jag är 21 och liksom, så här, dricker öl med mina kompisar. Det är en väldigt så här, social, tydlig markör. Eller just tydlig grej. Så att den har varit väldigt mycket till hjälp. Liksom, att kunna veta. Och inte bara varje gång behöva säga nej, jag tål inte. Eller jag vill inte. Liksom. Alltså, i den rapporten så är det ju många liksom, vanliga ölar man säger, som faktiskt går bra. Det vill jag ändå understryka. Så man kan gå in där och läsa.
Man kan läsa. Men som sagt, ta gärna en diskussion med era dietister.
Ja,
det är ändå det jag ska säga. För att vi har väldigt svårt på Livsmedelsverket att säga att det här går bra. Utan även personer med celiaki är olika känsliga. Så att, det är ändå så som man bör tänka.
Så kan man säga också att utbudet har väl ökat ganska mycket sedan den rapporten gjordes. Det kanske var ett större behov då att ha koll på vanlig öl och hur mycket gluten innehåller. För nu finns det ju mycket mer.
Glutenfri då,
precis, som är märkt. Glutenfri. Som är märkt. Men hur är det då, om man går ut med kompisar och dricker öl, finns det glutenfri öl där också?
Ja, men den kostar typ 72 kronor. Så att är man 21 så köper man inte sån.
Nej.
Då är det typ billigare med att köpa ett glas vin. Men det finns ju väldigt mycket på systemet. Gud, det här blir så här alkoholreklam. Det är
för men, återigen.
Exakt, jag, det, man ska inte dricka alkohol.
Inte för mycket.
Men. Exakt. Men du, Ylva, det kom ju en rapport, eller ramaskri, om arsenik i ris.
Ja.
Ja. Vill du, och då var det så här, ni som äter glutenfritt, ni äter massa ris.
Mm.
Mm.
Hjälp.
Ja, och det, nu är det ju några år sedan det här kom.
Ja.
Och det som ju särskilt visades utifrån det här då var ju att små barn inte ska äta riskakor. Då säger vi barn under 6 år.
Mm.
Och inte heller dricka risdrycker om man är under 6 år. Sen när det gäller vanligt ris, och i Sverige så äter vi ris ungefär några gånger i veckan.
Mm.
Då är inte det någon risk.
Mm.
Okay.
Men typ allt jag äter känns som att det är baserat på ris. Allt bröd, alltså så här. Är det farligt då?
Vi undersökte ju en hel del glutenfria produkter då med ris som delingrediens. Och de låg egentligen inte högre.
Nej.
Och då, det, troligtvis är det lite för att de utgör en ingrediens i en produkt sen.
Mm.
Om man jämför med riskakor som i stort sett ju bara är ris och smaksättning.
Mm.
Och något som är jättebra är att man faktiskt kan minska halten arsenik genom att koka upp ris med för mycket vatten och sen hälla bort.
Jaha, jag förstår. Okej, men då har vi pratat alltså om glutenfritt, mycket låg glutenhalt, spår av, kan innehålla spår av. Men sen finns det också det här överkorsade axet som också innebär liksom glutenfritt. Linus, vill du berätta mer? Det här är ju lite din bästa gren kan man säga.
Ja, det här det är ju någonting som vi tycker från förbundet är väldigt viktigt att lägga på en ytterligare nivå av säkerhet för våra medlemmar och alla andra som har celiaki också.
Mm.
Och det är att vi har, kan säga, som Ylva berättade så är det egenkontroll som det handlar om i allra största grad. Att företagen som tillverkar glutenfritt ska kunna visa upp att de har gjort allting själva. Medan vi har då från de europeiska celiakiförbunden så lägger vi på en ytterligare nivå där vi skickar ut ett eget revisionsföretag som då går igenom och kollar att det verkligen uppfyller de här sakerna. Vi har satt en egen standard som vi tycker är lite bättre och lite högre som gäller över hela EU. Där man då måste fylla upp de här sakerna liksom från företaget och man kollar på produktionen i fabriken och man kollar även slutprodukten och varje år så måste företagen som har märkningen skicka in en analysrapport där de visar upp då att det här är verkligen glutenfritt och det är under 20 ppm. Och där har vi sett att de flesta av de produkterna som vi har, de ligger under 10 ppm. Och det är också för att det finns en felmarginal, att det kan vara lite högre, kanske några bröd kan vara lite mer och några bröd lite mindre. Så vi vill hålla det ganska lågt. Så, och vi har också sett att när vi frågar då celiakister i Europa vad de litar mer på, då litar de flesta mycket, mycket mer på det överkorsade axet än när det står glutenfritt bara.
Så att överkorsaxet är celiakiförbundets märkning.
Kvalitetsmärkning.
Och liksom glutenfritt är från Livsmedelsverket skulle man kunna säga.
Ja, eller baseras på EU-regler. Så.
Ja.
Ja.
Mm. Så att något som där det står till exempel glutenfri pasta med det överkorsade axet, det är den ultimata produkten.
Ja, fast man ska kunna lita på glutenfritt också.
Man ska kunna det. Men det samtidigt så, så vår upplevelse eller våra medlemmars upplevelse är att man känner sig lite tryggare ändå.
Mm.
När man har en extern part som kollar att det inte bara är företaget själv som gör det här. För att när man gör det själv kanske man inte är lika noggrann, befarar vi.
Sen tänker jag också, vet ni någonting om celiakister, om jag nu får använda det ordet, jag tyckte det var bra.
Ja.
Om de alltså tycker att det är lättare att se produkten, alltså så här, wow, där var överkorsad axet. Alltså det kanske är lättare att se det än leta efter glutenfritt.
Ja, det kan ju stå på olika sätt också, glutenfritt. Det kan ju stå liksom då fritt från gluten och det kan vara lite olika saker som man inte riktigt vet om det är samma sak. Då tror jag att många känner sig tryggare med att veta den här symbolen som man vet vad den betyder. Medan det kan vara lite samma sak med så här, spår av eller kan innehålla spår av och sådär. När det står lite olika saker så blir man lite osäker och man känner sig lite tryggare. I alla fall det som många har sagt i alla fall. Att man känner sig lite tryggare då när man har det här överkorsade axet som man vet om att men det här är glutenfritt.
Det var det första vi sa till min farmor och farfar, mormor och morfar, när de var oroliga och skulle lära sig vad för sjukdom jag hade fått när jag var 5 år gammal. Att den här symbolen, så här, titta efter det här, ja, då kommer det vara... Och det, alltså det är som du säger, det är väldigt lätt. Du behöver inte läsa någon innehållsteknik, bara titta, nej, på symbolen. Liksom.
Jag tänkte, någonting som kan vara väldigt bra att passa på att ta när jag är här, det är just det här, vad är 20 ppm? Mm. Mm. För det, vi får ju en del frågor om det. Och jag tror att du också får det.
Ja,
ändå, så.
Ja, det får jag.
Men 20 ppm, det är detsamma som 20 milligram per kilo. Mm. Eller 20 miljondelar. Och det är också detsamma som 0,002%.
Det är väldigt lite.
Jättelite.
Det är lite. Och jag tycker just när man säger det som miljondelar, ja, så förstår man också lite, ja, det. Och om man skulle jämföra vad innehåller ett vanligt bröd och uttrycka det då i samma enhet, alltså ppm eller milligram per kilo, så brukar vi säga att ett vanligt bröd innehåller ungefär 30 000 till 50 000.
Oj.
Alltså 30 000 till 50 000, mm, milligram gluten per kilo.
Det är jättemycket.
Ja. Det är jättemycket.
Jämfört med 20.
Ja.
Men om man skulle tänka sig att man äter en macka.
Ja.
Alltså vanligt bröd med 50 000 milligram per kilo. Hur många milligram skulle man få i sig då ungefär?
Alltså, nu kan ju bröd väga lite olika. Men säg att det väger 30 gram den där smörgåsen.
Mm.
Då är det ungefär en 30-del då. Så 50 000 genom 30.
Har vi miniräknare?
Nu har vi avancerad matematik här.
Är det 15 000 kanske? Nej.
1666,67.
Ja, milligram.
Så, ja. Det är jättemycket.
Ja.
Och då kan man säga att de rekommendationer som dietisterna, Svenska Dietistförbundet har, det är att man ska äta högst 30 milligram gluten per dag om man har celiaki.
Okej.
Okay. Så man förstår ju att
1666 för mycket.
Det är ganska mycket mer.
Ja. Mm. Och då är det då om man har celiaki.
Ja.
Ja, ja, precis.
Ja.
Vi måste börja avrunda snart, men vi har en liten programpunkt som vi kallar för glutenmyten, som vi tänkte köra nu.
Mm.
Glutenmyten.
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 Veckans myt är så här, att jag har hört att om man får i sig gluten på restaurang eller café så kan man, alltså trots att man sagt att den var glutenfri, så kan man liksom kräva den restaurangen på pengar. Stämmer det?
Alltså man kan ju alltid göra det.
Mm.
Och jag vill lyfta fram också att det är ju även om man har fått mat som man inte har ätit.
Mm.
Men som man liksom då, man ser direkt att det är exakt samma pasta som min kompis fick.
Mm.
Och jag förstår då att den här kan inte jag äta.
Mm.
Då är ju rutinerna, det har ju gått fel från restaurangen fram tills att du har käkat. Eller inte ätit. Mm. Så restaurangen har gjort exakt samma fel oavsett om du har ätit eller inte. Och vårat råd, det är ju att först prata med restaurangen. Se till vad som har hänt.
Mm.
Så att de kan ta och fixa det väldigt fort. Och om man blir dålig då så tycker jag att man även ska begära någon sorts ersättning.
För att de så har man har rätt, eller man har inte rätt, men man bör begära ersättning?
Jag tycker man ska begära ersättning. Det beror på vad man har för relation. Om det är ens pappa som äger restaurangen kanske man har en annan relation. Men om man är ute och käkar på restaurang tycker jag att det man kan begära är väl i alla fall att de inte ska skada en. Alltså på samma sätt som man ska kunna gå in på restaurang och inte få stryk. Alltså det, jag tycker det är lite samma sak. Det är ju fysisk misshandel att ge någon en stor skada i tarmen.
Men hur mycket kan man begära?
Jag har tittat lite grann på Visita som är då branschorganisationen för de flesta kaféer, restauranger och hotell i Sverige. De har då gjort små domar i olika fall där folk har då klagat på att de har fått i sig gluten.
Mm.
Och det man har fått då senaste, kan det vara 5 eller 10 åren, det kanske handlar om några tusen lappar.
Men det är ändå, jag hade kunnat få så mycket pengar om jag hade anmält det här varje gång.
Och det som jag vill också lyfta upp det är att ju fler människor som anmäler till kommunen, för det tycker jag också att varje gång någonting händer ska man anmäla till kommunen.
Mm.
Det gör ju också att kommunerna förstår att det här är en viktig fråga. Och att de faktiskt lägger ner lite tid och energi på att kanske förebygga i bästa fall. Men åtminstone då att de så här, verkligen utreder fallen och har kompetent personal som gör det här. För i dagsläget i många kommuner så är det inte det här huvudfokus.
Så att man, jag får in en tallrik med vanlig pasta. Då säger jag först till restaurangen, sen skickar jag eller anmäler till kommunen.
Ja.
Och ska jag även mejla er på Celiakiförbundet?
Det får jag göra. Jag har ju fått en hel del människor som jag har liksom väglett. Så att jag tror att det är bra att höra av sig till oss, så kan vi alltid vägleda lite grann.
Och så ska man ringa och säga jag vill ha 1 000 kronor.
Jag tycker att det kan vara ganska vettigt faktiskt att prata med dem. Jag tycker det ska det ska kännas lite grann att man har skadat någon.
Ja.
Som sagt, jag skulle jämföra det med att det är lite misshandel. Så.
Ja, men det är ju det. Ja. Jag kommer med skit jättelänge nu för att jag fick den pastan.
Precis.
Ja. Ylva, har du något att tillägga?
Jag tänker lite också att man kan tänka utifrån att man ska se till att inte andra råkar ut för det här.
Just det.
Ja.
Så att därför är det ju jättebra att anmäla till kommunen också. Men som sagt, gärna prata med restaurangen först. Mm. För det kan ju också göra att när man pratar med restaurangen så kan man ju förklara vad det här innebär för mig.
Ja,
på ett annat sätt än kanske kommunen kan förklara då. Så att därför tycker jag det är jättebra att prata med restaurangen men även anmäla till kommunen.
Men vi ska börja avrunda podden. Nu har vi pratat superlänge. Så intressant. Alltså, tack verkligen för att du kom. Jag tror att det här kommer vara ett uppskattat avsnitt. Jag känner själv att jag har undrat de här grejerna så mycket.
Jättekul var det.
Och jag håller med, verkligen jättekul. Jag tänkte bara att om ni har fler frågor till Livsmedelsverket så kan ni ju antingen kanske hitta rätt så många svar på vår webbplats www.livsmedelsverket.se eller så kan man ställa frågor till oss. Och då når ni också då på vår webbplats då, kontaktinformation till oss.
Jättebra.
Via mail eller via telefon.
Jättebra. Och om ni har frågor till podden så ska ni mejla till poddens mejladress som är
glutenpodden@celiaki.se.
Yes, och så ska ni också följa vårt Instagramkonto glutenpodden_. Ni får även gärna följa mig om ni har personliga frågor om glutenfritt och att ha celiaki på smilla.glutenfrittliv. Och också en sak som inte sagt till det, prenumerera på podden.
Ja, gör det.
Ja, så att ni får varje nytt avsnitt. För det här kommer ju en gång i veckan, så det är ju verkligen bra om du vill vara uppdaterad.
Ja. Och sen kan vi slänga till också att man kan alltid höra av sig till Celiakiförbundet med alla möjliga frågor.
Just det. Och vad mejlar man då?
info@celiaki.se.
Jättebra. Tack Ylva för att du kom hit idag. Det var superintressant.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Ja, det var verkligen jättekul.
Hej då!
Glutenpodden med Smilla Luuk producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.